Har du tänkt på en sak?
Nej.
Varje gång jag kommer hit och sätter upp, för vi sitter ju alltid och tjatar för att dricka kaffe. Och så börjar jag fixa och sätta upp grejerna. Mm. Och sen när jag är klar så säger jag alltid, men kom nu! Ja,
nej. Som att du har liksom
tjatat. Som att jag har ropat på dig typ 7 gånger.
Ja, men jag är jättetrött på din bitchighet. Igår höll jag på att få fucking panik. För jag ringde dig bara om hjälp om någonting och så var du jätteotrevlig.
Nej,
jag hur mår vi annars, förutom att vi är en bitch?
Jag mår bra, hur mår du?
Bra.
Du gör det verkligen.
Nej,
du gör ju inte det.
Det är mycket symptom. Det är halsbränna. Jag har en försvagning i högerarmen. Jag har liksom,
vad har du gjort på din högerarm?
Jag vet inte. Ja, och så har jag fått reda på att jag måste bli bättre hälsosammare. Måste bli bättre. Nej, jag har varit på hälsokontroll så att jag behöver bli vän om min hälsa mer. Mitt kolesterol är inte så bra. Det är dock också väldigt genetiskt, men...
Ja, det har ju med gener att göra än annat.
Ja, vadå menar du att det skulle kunna finnas någon annan anledning?
Absolut inte.
Nej. Sen är jag jätteirriterad på en grej. Eller jätteirriterad, det var väl dramatiskt. För det här är någonting som alla bögar upplever, antar jag. Grindr, ja. Du vet hur det funkar. Eller du vet kanske inte hur det funkar. Men
jag
du
vet vad det är.
Grindr är alltså en app för gay män. Man kan träffa och diskutera med andra gay män. Problemet är där, nu vill jag säga så här. Det är helt, alltså jag om någon förstår att man kanske inte vill komma ut.
Nej.
Att man vill vara diskret. Det är helt okej. Okay. Man kan vänta hela sitt liv om man vill. Man kan skita i att komma ut. Det är bättre att komma ut för sin egen skull, absolut. Men sluta gäspa. ingen kan tvinga en till att komma ut. Men det som stör mig då. På Grindr kan man antingen välja att skriva till någon. Hej, hej. Sen kan man även göra något som kallas för täpa. Alltså att man typ som pokar. Man kunde göra på Facebook.
Exakt. Liksom knäpper på axeln lite.
Ja, exakt. Och då täpar folken. Och så har de inget foto.
Nej.
Och vad vill de att jag ska göra? Alltså, vissa har inte ens någon information på sig.
Nej, då är det ju svårt.
Ska jag täppa tillbaka och jag vet ingenting?
Alltså, man vill inte täppa tillbaka även om det inte står någonting om dem och man inte har hur de ser ut.
Nej.
Då blir det så här, fine om de inte har en bild men de skriver vad de är för människa då.
Ja.
Men man ska ju ändå ha, man ska ändå presentera sig själv.
Grejen är också, visst att inte ha en bild. Men det tycker jag i och för sig att man har. För så här, många så här, men vill träffas typ. Sluta gäspa.
Förlåt.
Men de vill inte visa en bild.
Ja.
Ska man då, nu är inte jag den som bara träffar någon vem som helst ändå, men så här, skickar en bild på sin kropp typ, men inte på ansikt. Nej, jag är diskret. Men vill
hur fan ska man hitta?
Men varför skulle, men då blir jag så här, det är helt okej att vara diskret, men i dagens samhälle där folk blir rånade och utlurade typ på Grindr, varför skulle jag träffa någon som inte kan bekräfta att den
exakt,
har ett huvud?
Exakt, och catfishade och allt möjligt.
Exakt.
Nej, det är klart. Alltså, vi har ju till och med ett helt avsnitt om att folk har blivit rånade via Grindr-dater. Liksom.
Det är helt okej att vara diskret, men jag kan ju inte liksom bara gå ut och träffa någon som jag inte vet någonting om.
Nej, det är man på Jesper.
Ja, det är mycket möjligt att många gör det. Men det kan göra mig irriterad, för det blir så också här, okej, men visst, nu är jag utdugad då, men så att jag kanske inte ska säga så, men... Här har jag bilder att visa mig själv. Men du ska inte visa dig själv. Men vi ska ändå träffas.
Nej, men det blir ju fel. Alltså det är ju också, alltså man får ju ändå någonstans mötas halvvägs med information.
Det är okej att vara diskret, det är inte det jag säger.
Nej.
Men om vi ska träffas så kommer jag ändå se ditt ansikte. Eller,
ja,
alltså,
men exakt
du?
Men det värsta är ju ändå om de inte har någon bild eller information. Alltså vad vill de då? Alltså vad är grejen liksom?
Och det handlar inte om att jag är ytlig, att jag vill se en bild. Det handlar om att jag vill veta att det inte sitter en snorunge eller en...
Ja, men en homofob så bara vill du slå ihjäl dig liksom.
Exakt.
Man vet ju inte.
Exakt.
Det finns ju människor till allt,
men
så att säga.
Men det jag verkligen inte förstår, det är det här syftet med att täpa någon. Men inte ha någon bild. Ska jag men nu fick jag en täp, vad trevligt. Det är ju trevligt. Så går jag in på personen, men det finns ingen information. Okej, men vad vill du att jag ska göra? Ska jag täpa tillbaka? Men jag vet ingen.
Nej, det är ju jättekonstigt.
För det gör mig för att få uppmärksamhet. Hej, vill du kolla in mig?
Ja, typ. Exakt. Och sen så skriver man då om man är intresserad. Men hur ska man bli intresserad om det inte finns någon information eller bild på människan?
Mm, nej, det stör mig faktiskt. Ja. Alltså, det är helt, jag orkar inte sitta och säga det är helt okej och vara diskret. Det är okej.
Ja, det är det.
Men vad fan.
Men var inte jobbig.
Nej, alltså jag vill också, jag går inte direkt och hälsa på folk på stan som har en plastpåse över huvudet. Så att det vill jag också kunna ha en... någonting att ta på.
Bokstavligen. Jo tack.
Nej, men det finns också, alltså folk skickar helt ärligt bilder på sin penis men vägrar skicka på sitt ansikte.
Nej, men det är också så jävla roligt för det är ju alltså män, det spelar ingen roll om de är bögar eller straighta.
Nej. Men alltså det är inte det, men det vill jag också ha ansiktet till.
Ja, men det är någonting med män och tro att deras penis är något alla vill se.
Jag vet.
Alltså det är liksom inte, man har liksom inte ens skrivit hej igen och så får man en penisbild. Nej, men
det är ju det värsta. Det är absolut inga problem att dela sånt
här. Nej, men då ska det väl vara på att båda är med på det.
Ja, för att man ber om det.
Ja, för att man vill. Hej, ska
jag få. Man kan ha såhär låsta album på Grindr som man såhär kan låsa upp och då kan det vara såhär, hej, kan du låsa upp ditt album? För det hade varit väldigt trevligt.
Ja, men det är väl en sak.
Men då vill jag få se ditt ansikte.
Ja, exakt.
Men som du säger, just när man bara såhär får ett meddelande.
Typ men Pelle har skickat en bild och så bara okej, det var en
trevligt.
Ett bihang.
Ja. Det är himla trevligt.
Ja.
Ja. Ja. Annars då?
Nej.
Jag var inne på Reddit och läste lite. Och kom in på en intressant tråd som där trådskaparen då har frågat. Trådskaparen har raderat sitt konto så jag kan inte tyvärr säga vad den hette. Men den har alltså skrivit Previous homophobes who turned out to be gay. What's your story?
Ah,
alltså
intressant.
Tidigare homofober som sen visade sig vara gay. Vad är eran story?
Kan vi bara pausa lite? Vad är...
Om ni undrar vad det var som lät som stonkande och stön så är det en hund här som håller på att rulla runt sin sängen. Men i alla fall. Så jag kom in och hittade olika svar som jag valde att spara ner. Och speciellt ett som jag tyckte var lite intressant. Och det är den som har skrivit som inte är homosexuell själv.
Men som har varit homofob.
Ja. Och hon har skrivit så här. Hon kallar sig för Fearless Doctor 3644. Och jag har översatt till svenska. Och hon har skrivit: jag växte upp med att hata homosexuella. En dag blev jag påkörd bakifrån. Same. Nej, jag ska. Nej, alltså alltså hon blev påkörd bakifrån, hennes bil.
Ja.
En dag blev jag påkörd bakifrån och min bil svängde av vägen och träffade en cyklist. Jag har aldrig gråtit så mycket. Hon blev såklart rädd.
Ja.
Ambulanspersonalen fick liksom klippa av hans skjorta för att göra HLR och sådär.
Gud.
Men tack och lov för hans hjälm. Tack och lov för att han hade hjälp. Han körde sig iväg i en ambulans. Och jag besökte honom 2 dagar senare trots att mitt försäkringsbolag avrådde mig.
Mm.
Jag hade med mig blommor och ett innerligt ursäktande brev. När jag kom in i hans rum lekte 3 små flickor runt honom, skrattande och dansande. Han kände igen mig och hälsade. Han sa att jag hade räddat hans liv. Visst, jag ringde larmcentralen för honom, men det var min bil som träffade honom. 2 brutna lårben och ett skenben. Han var så snäll. Jag körde på honom och han bad om ursäkt till mig. Han presenterade mig för sina döttrar. Sen kom en man in. Mannen gick över och kysste flickorna. Och sedan mannen som låg i sjukhusen. Mm. Och ingenting hände. 2 betydelsefulla män som beundrar varandra efter en tragedi med sina barn. Det enda jag var arg över var att mannen smugglade in McDonald's och Starbucks till sin man. Och hur de beundrade varandra. Jag älskar min man. Och vad är skillnaden? Kärlek är kärlek. Min pappa sa att jag skulle ta mitt liv om jag hade homosexuella tankar. Jag har aldrig känt så, men varför? Verkligen, varför? 2 vuxna som adopterade 3 barn ska alltså då brinna i helvetet. Ja, 2 män som älskar varandra och adopterar en familj. Bränn dem levande. Alltså hon är ironisk.
Ja, jag fattar.
En människa som tackade den dumma käring vars bil körde på honom. Jag växte upp med homofobi, men jag förstod aldrig det förrän den dagen. Jag har aldrig haft känslor för någon av samma kön. Men jag förstår inte, vad spelar det för roll? Men om det är fel att vara gay och ge sin partner en dubbel, icke, alltså non-fat mac och nuggets. medan man även har med sig 3 happy meals till sina adopterade barn. Då kan jag inte relatera till att vara gay. Men jag är inte heller någon raketforskare. Bara för att jag inte förstod det så betyder det ingenting. Jag skulle kämpa för homosexuellas rättigheter efter det här. Jag häller socker i mitt glas. Eller jag häller socker i mitt glas med morgonmjölk. Förstör det din dag? Påverkar det samhället? Vem bryr sig? Du njuter av sex och äktenskap med samma kön. Coolt. Att vara gay är inget problem. Det påverkar mig inte. Och nej, två personer som älskar varandra. Gud förbjude. En man som tar med sig mat till en annan man på sjukhuset. Samt happy meal till deras tre barn. Japp, avskyvärda syndare. Usch, vad hände där?
Mm.
Det var ändå,
ja, men
så här,
det är ändå
hon
ändå
fick
fint.
Liksom ett,
ja,
wake-up
call. Ja, fick en tankeställare.
Bara, det här...
Det är helt normalt.
Det är ingen som, det skadar ingen.
Nej, och det är väl det som är många homofobers, liksom, vad ska man säga, problem är att de inte har träffat gay-människor. De har en helt annan syn av gay-människor, att vi är några predatory, ja, galna, halvnakna, inte riktigt kloka människor. Mm. Men i grund och botten så är vi bara människor som vill ha det alla andra har.
Ja.
Alltså det är ju simpelt.
We just want to bake. Cookies and...
We just wanna eat the cake with some rainbows.
Så är det en annan som har skrivit, som kallas för Rook_45. Han har skrivit: uppvuxen i en kristen miljö. Fick ofta höra att vara hbtqi innebar att A, en rak väg till helvetet. B, något som jämställdes med bestialitet, våldtäkt och incest. C, ett val. Samt D, det värsta man kan göra mot sin familj.
Ja, just det, för familjen har med det att göra, ja.
Efter att ha tänkt igenom mycket av kristendomen insåg jag att den saknade logik och att Gud aldrig verkar kontakta mig som alla andra kristna.
Nej, fan. Han är dålig på det.
Jag började ifrågasätta hur god Gud kan vara om han skapar någon på ett visst sätt men sen straffar dem i all evighet för att de inte kan förneka en så stor del av sig själva. Mm. Dessutom skulle en sådan person antingen leva sitt liv i ensamhet på grund av något de inte kan kontrollera eller tvingas in i en relation med någon de inte kände attraktion för. Utifrån dessa tankar avvisade jag religionen. Med tiden insåg jag att det inte är fel att dagdrömma om att gifta sig med sin bästa väninna. Ännu senare insåg jag att i många av dessa dagdrömmar identifierade jag mig som man.
Ja. Och det är också, alltså, jag tycker det är så spännande det här med folk som är religiösa som påstår att Gud har skapat allting och Gud har skapat människan efter avbilden av sig själv och allt vad det kan vara.
Mm.
Om Gud nu har skapat alla människor på något höger vänster, om han nu hatar homosexuella så mycket, varför låter han inom situationstecken folk bli homosexuella då? Om han nu finns och har skapat alla.
Och vi ska bli straffade för någonting han har gjort oss till.
Ja, men exakt. För de påstår ju att han är allsmäktig. Mm. Om han nu är så allsmäktig.
Men det är därför många säger att det är ett val. För att de vill ju inte komma fram. Alltså, de vill inte.
Eller att det är djävulen.
Ja, just det. Det är ju djävulen som har löst det. En som heter figure_cater har skrivit: Att växa upp i en konservativ delstat och en kristen familj innebär en enkel men djupt rotad lärdom. Att ogilla dem som inte passar in i den snäva modellen. Under ytan är det en medvetenhet om att man själv är en av dessa andra. Men ofta förnekar man detta och riktar sig istället sitt hat mot andra. Jag har svårt att förstå hur människor kan påstå att de dyrkar en gud som är kärleksfull och förlåtande, som ser alla människor som lika värda, samtidigt som de avvisar och exkluderar andra från riket, inom citationstecken. Eller till och med gör dem till måltavlor för sin egen ilska. Jag är tacksam att jag lyckades bryta mig fri från den primitiva livsstil och tankesätt. Det är samma sak där.
Mm.
Att liksom... Varför, alltså, ska Gud... Nu tror inte jag på Gud, men... Varför, alltså, nej, jag får, men ni fattar, alltså ni fattar grejen. Vill du höra en till?
Ja.
Mm. Literate Level skriver: jag växte upp i en religiös sex och trodde verkligen att
sex. Om man,
sekt, sa jag sex?
Ja.
It's been a long time since you came around. Jag växte upp i en religiös sekt och trodde verkligen att om man var gay så skulle man hamna i helvetet. Jag var aldrig våldsam och försökte genuint att inte bete mig på ett sätt som jag ansåg vara hotfullt mot andra homosexuella. Men jag är medveten om att jag tyvärr skadade många människor med mina fördömanden. Det som var ännu värre var att jag var så hycklande. Jag sexchattade med andra killar och hade svårt att sluta. Jag såg min längtan efter att vara aktiv med andra killar som en addiction skickade av djävulen. Jag kände mig söndertrasad och berättade för mig själv att om jag bara bad tillräckligt mycket skulle jag bli bättre. Och att jag måste vara hoppet för andra. Jag bär fortfarande på en hel del religiös trauma från det jag har upplevt. Även efter att jag initialt lämnade kyrkan sökte jag inte hjälp och sårade de människor jag romantiskt kom i kontakt med. Jag har en lång väg kvar, men jag har kommit långt från den jag en gång var. Jag strävar efter att bli den bästa versionen av mig själv, för jag vill aldrig att mina framtida barn ska växa upp på samma sätt som jag gjorde. Det är så hemskt också, för att liksom, då har den här personen har på riktigt religiösa trauman. Och religion då och religiösa fanatiska människor ska förklara för oss vad vi, hur vi ska leva och hur vi inte ska leva, men samtidigt så traumatiserar de sina egna.
Ja, och det är det som jag tycker är så intressant, att det finns ett helt begrepp som heter religiöst trauma.
Mm.
När religion ska då handla om kärlek och acceptans och förståelse och finheter.
Typ.
Mm. Jag fattar inte hur det går ihop.
Nej, men det gör inte det.
Och att det kommer så mycket hat från en källa som påstår sig bara handla om kärlek. Mm. Typ.
Men alltså, så länge du inte faller in i mallen för vad de vill att du ska vara, så är det ju inte kärlek längre.
Nej, men exakt. Och vem är det som bestämmer att du ska vara? Vart typ i heliga skrifter står det att så här ska du vara 100%?
Ja, men tydligen annat. Överallt.
Ja, jo. Men de hittar, du lyckas ju hitta saker överallt också.
Okej, en sista då.
Ja.
Från en som heter The Last Big. Jag har tidigare varit en hängiven homofob och inskränkt, precis som många andra i min lilla hemstad. Men när jag växte upp och började tänka mer kritiskt på saker och ting blev det tydligt för mig att mina åsikter saknade grund. Jag är inte homosexuell, men jag kom att förstå att homosexualitet inte är en psykisk sjukdom, vilket jag tidigare hade blivit lärd av min far och det omgivande samhället. De använde Bibeln som en ursäkt för att rättfärdiga sina åsikter. Men om man verkligen gräver djupare framgår det att den inte ger några tydliga svar i frågan. En nära vän till mig som är homosexuell hjälpte mig att se detta på ett klarare sätt. Homofobi är en inlärd attityd hos dem som är för begränsade för att se bortom det som är uppenbart. Att vara homofob och sedan upptäcka sin egen homosexualitet innebär inte att man har förändrats, utan snarare att man har fått en djupare insikt och förstått vad som har saknats.
Mm.
Det var fint.
Ja, men det var fint. Nej, men jag har alltså det, man vet att det är vanligt typ att folk som själva är gay har varit homofobiska. Mm. Och det har ju varit en viss försvarsmekanism man har använt då när man var yngre kanske. Men sen också, jag tycker ju väldigt stort av dem som har varit homofobiska, alltså straighta människor som har varit homofober och sen lärt sig, alltså sen ändrat sig.
Ja, det måste man ju få göra också. Det är också viktigt
som att... hon som första du läste om.
Ja.
Hon med cykelolyckan där. Hon var ju homofob och sen så liksom fick hon sig, träffade hon en bra man som råkade vara gay och hade en jättefin familj. Och då var liksom, då öppnades hennes ögon och hon förstod att det är länge konstigt med det här.
Nej, men det är också det att det är viktigt att låta folk lära och låta folk liksom förändras. Det är också därför jag, vissa grejer typ med cancel culture kan vara lite farligt.
Speciellt om det är gammalt.
Precis, för att ibland kan det dyka upp så här något gammalt någon har skrivit för typ så här 15 år sedan, någon kändis säger vi. Eller 20 år sedan till och med. Och så blir den cancelad idag för det.
Mm.
Men vad är det som inte säger att den här personen har verkligen lärt sig? För vi lär oss under hela livet.
Ja, och vad är det som säger att den här personen fortfarande tänker samma, om det inte finns några konkreta bevis för det, om den har sagt det själv.
Beroende på vad det är den har sagt och gjort såklart.
Men jag menar, själv har man väl använt ord och meningar och sagt saker som inte alls är okej för 10-15 år sedan.
Nej, ja, precis. Speciellt när man var lite barn.
Och ja, och inte förstod bättre liksom. Men det är därför jag tycker det är viktigt att om en människa visar att de är villiga att lära sig och ändra sig, att man har ett visst tålamod, inte för mycket tålamod, men ett visst tålamod för att låta dem faktiskt lära sig.
Sen kommer jag nog aldrig förstå folk som, även om de lär sig sen och blir bättre med tiden, men jag kommer aldrig förstå folk som bryter med sina egna barn.
Nej. Det där är det sjukaste. Ja, men jag fattar
det kan
inte.
Jag inte ens säga. Ja, men nu hon har lärt sig nu. För att jag kan inte sätta. Jag har inga barn själv, men jag kan inte förstå hur man kan bryta med en familjemedlem.
Ja, men det är också så här just nu med barn, alltså en förälder till sitt barn. Alltså, det här är ju liksom en människa du har tagit hit.
Ja.
Och skapat.
Man har inte bett om att bli född.
Nej, och så här är den här, det här barnet som du ska ha lovat att älska och villkorslöst. Och så säger det, så visar det sig att den är en viss typ av person. Och då tycker du att den inte ska få bo med dig och skickar ut den på gatan. För det är där den är hemma då, helt plötsligt. Bara för att det du inte kan förstå. Acceptera dem till fullo. Jag har aldrig
fattat. Sen har jag också svårt att liksom så här se folk som har brukat våld och sånt. Hur de skulle, alltså... våldsamheter.
Ja, alltså typ hatbrott och
ja,
sånt.
Exakt.
Det är där...
allting kan inte förlåtas.
Nej, men
det tror jag faktiskt inte.
Nej, nej, absolut inte, men det finns också mycket som kan.
Det finns också, man måste också förstå att vi lär oss genom livet.
Ja, man får liksom hitta någon balans där. Mm. Jag och Felicia såg på en dokumentär igår om Caroline Seger.
När fan har ni kollat på dokumentärer?
Det gör vi väl ofta.
Vem är Caroline Seger?
Fotbollsspelare.
Ja, just det.
Du måste veta vem.
Ja, jag vet.
Snälla någon. De har gjort det för hon är ju...
Nej, jag vet inte. Jag skojar bara. Jo, jag vet.
Men i alla fall, de gjorde en dokumentär om henne för hon har avslutat sin fotbollskarriär nu. Och de hade så här jättefint avslut och sånt på senaste Sverige-matchen. Och hon har ju varit Sveriges lagkapten jättelänge och har gjort jättemycket för damfotbollen i stort. Så de gjorde en dokumentär om henne som de släppte som heter Kapten Seger.
Och den det här var, känner jag igen.
Ja, den var jättebra och den pratade mycket om hennes karriär och vad hon har gjort och hennes influens liksom på damfotbollen i hela världen. Mm. Hon har ju varit liksom, i USA och över Europa och Sverige och spelat liksom. Men så är det, i en del av dokumentären så pratar de med hennes sambo som också är en känd fotbollsspelare som heter Olivia Skog. Mm. Och hon spelar också i svenska landslaget och de spelar i samma klubblag, Rosengård i Malmö. Inte längre för att hon har gått i pension, Caroline Seger. Men så, och de, man har ju alltid...
Hon har pensionerats från fotbollen.
Ja, exakt. Nej, nej, hon är inte 65. Men i alla fall.
Nej, 65 är lågt med den här regeringen.
Okay, hon är inte 85. I alla fall, hon pratar... Hon och Olivia har varit ihop i 7 år. Men de har liksom inte gjort det till... Alltså, de har inte varit så öppna med det. Men de har inte hållit hemligt, men de har heller inte gjort en stor grej av det. Mm. För de har tyckt att deras privatliv är deras privatliv, liksom. Och media har typ vetat om det. Folk har vetat om det, men det har inte varit en... De har liksom inte kommit ut ur det som en stor grej av det. Men de är numera förlovade. Och sambos. Och har varit ihop i 7 år, som sagt. Men hon sa något intressant när de pratade lite om det här. Om att vara öppen om sitt förhållande och sånt. Så sa hon att hon är så mån om att vara alla andra till lags. Och hon är så rädd att göra andra obekväma. Mm. Vilket gör att hon kanske väljer att inte... Alltså typ om hon vill pussa henne öppet eller hålla henne i handen.
Så gör hon så inte det för att hon själv tycker att det är jobbigt utan hon är rädd att andra...
Ja, hon är rädd att göra andra obekväma. Mm. Och jag känner igen mig så väl i det. Alltså, det har ju mycket att göra med vilken miljö man är i. Mm. Men säg att man är liksom ute på gatan och det är en massa pensionärer i närheten. Då hade jag ju nog inte tagit polis i handen. Mm. Alltså fattar du? För man tänker, oj nu kommer de bli obekväma.
Nu kommer de vara jättefarkt.
Ja, nu kommer jag liksom... Nu kommer jag på liksom... framkalla
en tant stod
och framkalla liksom både stroke och hjärtattack och chock.
Deras svamphatt flyger
ja, men
skogarnas land.
Ja, men jag vet inte. Filofaxen flyger ner i floden liksom. Nej, men jag tyckte det var, för hon sa det att hon är så mån om vad andra till lag och så hon är så rädd att göra andra obekväma.
Jag känner också igen mig i det där.
Det är så, alltså...
inte för att vi pratar om mig. Men...
Nej, nej, men alltså jag tror att varje gay person känner så.
Alltså man kan tycka synd om den andra att ja, den ska
exakt,
behöva
nu
liksom
ska den
ta nyheten om att jag är gay.
Ja, men exakt.
Nu tror jag att det är ganska uppenbart ändå.
Ja,
men...
nej men såhär bara, om jag kanske vill hålla flis i handen och så tänker jag bara, men hon där borta kanske inte tycker
nej,
om
men det. Kanske, nej,
det. Hon kanske blir lite obekväm och så förstör jag hennes dag.
Ja,
ja.
Varför ska man bry sig?
Ska man tänka
nej, men jag
så?
Vet inte, men speciellt när det är äldre för det är så här. Jag vet inte.
Men
du
som att man ska...
inte jag äldre. Men...
Nej, men som att man ska skydda dem.
Ja.
Från att bli obekväm. Det är samma typ, du vet, om någonting har hänt en, typ som när pappa dog.
Mm.
Och folk träffade en direkt efter. Och man tyckte synd om dem för att de var obekväma. Så man fick själv gå in och trösta dem.
Nej, men jag gick... Jag vet.
Mamma, det är okej. Det är lugnt. Du
nej, men jag,
säga
jag vill ju inte ens vara ute då. För
nej,
att, speciellt inte i närheten där mamma bor. För att där känner man så många.
Ja.
Och då var det så här... För jag vet själv hur det är när någon har varit med om någonting. Man
ja,
vet inte hur man ska bete sig.
Det är som den scenen med Petra Mede och den sketchen, du vet. När de inte vet om de ska kramas.
Ja, och så kysser hon henne. Det är så jävla roligt.
Det är typ den, ja, det känns typ så.
Så jag bara, nej men, nej fan ska den behöva träffa mig nu när min pappa har dött.
Ja, liksom. jag får ju dra ett skämt så de fattar att jag mår bra. Alltså, ja. Va? Det är så jävla konstigt.
Nej. Jag vet, men det är också så här, om någon skulle råka säga bara, har du flickvän? Till mig, ja. Det händer det väldigt sällan. Men,
ja, och så ska man så behöva bara, säga nej. Eller typ när jag säger sambo.
Om man hade haft pojken, bara, nej pojkvän. Förlåt att jag måste skämma ut dig nu. Alltså det är helt okej att du...
Jag vet, det är alltså, som när jag säger sambo.
Vad det är helt okej.
Nu när jag säger sambo, de bara, vad jobbar han med då? Och jag bara,
förlåt.
Men
jag säger... lite arg på mig
alltså,
nu.
Alltså lite arg på mig nu, men jag är gay.
Jag håller med.
Ja.
Mm. Ja, det är synd om oss.
Väldigt synd om oss faktiskt, jag ska inte ljuga.
Ja, ha. Men snart är det nytt år.
Ja, just det, god fortsättning.
Mm, god fortsättning. Eller ha. Gott nytt år får vi säga först. Det är ju inte nyårsafton än. Det är på tisdag.
Om man säger god fortsättning efter jul.
Man säger väl god fortsättning efter nyår.
Kanske man gör.
Eller?
Ja.
Jo, för du är liksom god fortsättning.
Jo, men det är ju, julen är över och vi är inte på nyår än. Vad säger man då?
Gott nytt år.
Nej, det är ju inte nyår än.
Nej, men ja.
Man säger väl god fortsättning under
ja,
de här dagarna.
Ja, men hur länge ska man göra det då?
till 22 december 2025.
ja, men god fortsättning, gott nytt år. Glad påsk.
Oh, herregud. Ja, herregud. Happy midsummer.
Ja.
Bye.
Hej.